Hej och välkommen till avsnitt nummer 8 av Red Eye After Hours. Det här är ju ett sommaravsnitt som vi spelar in den 3 juni.
Vi ska prata om Smarta idag.
Det är ett bolag som är väldigt kärt i vår topicsportfölj. Vad känner du över det här bolaget, Danne?
Det var väldigt kärt kanske, jag ska säga. Nej, men jag vet att alla egentligen på bolaget fortfarande gillar Smarta, inklusive vår analytiker, men även våran då kommitté som väljer vilka innehav vi ska ha i Topics. Nu har vi sålt det ur Topics av olika skäl, men det skulle jag snarare säga är en timingfråga än att man inte gillar kvaliteten i det här bolaget, för att vi tror ju fortfarande på den värderingen som Jesper har i sitt base case, vilket är långt över dagens kurs. Det är en väldigt stor uppsida dit.
Och det är väldigt fina, vad ska man säga, avtal de har, som att man verkligen finns en säkerhet i den här tillväxtresan som man förväntar sig framåt. För det är väldigt höga tillväxttal Jesper räknar på, men det är också en väldigt intressant marknad där man verkligen kan låsa in sina kunder väldigt, väldigt lång tid.
Ja, det är en väldigt intressant situation, för det är ett bolag där man har i princip väldigt lite intäkter idag, även om det växer year on year, men det är väldigt modesta intäkter mot market cap. Och då blir det ju hela den här, ja, det där är byggt på framtida intäktsprognoser. Och
eller blue skies.
Exakt, och det kan ju vara väldigt osäkert. Men saken är ju den att vi pratade ju om det i avsnittet, att det är, de här design winsen ska väldigt mycket till för att förlora dem. Sen har man väldigt mycket uppsida i att vinna ytterligare design wins på plattformar och sådär. Så att jag tror konfidensgraden hos Jesper och många analytiker som kollar på det här är att det är ganska hög sannolikhet att de faktiskt kommer falla in. Och om man då är väldigt säker på de framtida intäkterna, men säg att man är då tar höjd för lite osäkerhet och har en hög diskonteringsränta, så får man ändå ett högt värde på det här. Och det är det Jesper har gjort, och vi ser en ganska stor uppsida i 200 kronor tror jag base case ligger på nu. Och jag äger aktier själv i det här. Jag gillar det. Det jag är jättetaggad på att prata med Jesper och få ställa frågor. Jag är intresserad av flera skäl, som sagt.
Ja, exakt. Och det är, man ska säga, marknaden är väldigt svår att penetrera. Du måste ju verkligen lagt mycket energi för att förstå det här. För du är ju, de är ju en leverantör till fordonsmarknaden. Det är inte den mest öppna marknaden. Det är liksom, du får någonting i handen. Du kan se exakt vilka komponenter det är eller något sånt där. Så att det är väldigt intressant också att få inblicken i vilken typ av marknad det är och hur den drivs. Liksom.
Och de har ju haft problem med corona till exempel, och supply chain och komponentbrister, speciellt halvledare då. Och det är väl lite det som också har drabbat Smarta nu, varför aktien har kommit ner en hel del. Det är ju för att intäkterna som nu låg ganska långt in i framtiden har skjutits fram lite ytterligare. För vi var ju nära här på att och se att omsättningen väl skulle ta fart, men så blir det förseningar då i bilprojekt och sådär. Så då skjuts det på ytterligare, och det finns väl en överhängande emissionsrisk, men det är inget som är säkert att det sker. Nej. För att de har en bra kassa. Deras burn rate är väldigt, ska man säga, den går att justera. Nej, de har mycket konsulter.
Flexibel,
den är flexibel, det är en ganska flexibel kostnadsbas där. De har mycket konsulter. Så man får se helt enkelt om de kan lösa det på något annat sätt, eller dra ner på konsulter, eller lösa, som sagt, någon annan typ av finansiering.
Ja, och där ska man väl kanske mer säga att det här kommit upp på tapeten när aktiekursen har gått ner så mycket, för det hade inte varit ett problem om värderingen var väldigt hög i Smarta. Men nu tycker jag vi har pratat tillräckligt. Vi ska låta experten komma in i studion och prata om bolagets ställe. Välkommen in, Jesper von Koch.
Välkomna Jesper von Koch till studion. The artist formerly known as Jesper Henriksson, va?
Det stämmer bra.
Välkommen till studion.
Tack så hemskt mycket.
Du kan ju berätta lite kort bara om vad du gör på Red Eye.
Absolut. Jag är tech-analytiker, så bevakar 11 stycken bolag idag. Ganska så brett spektrum. Så allt ifrån, ja men, Catella, Smarteye, Aconeer, Enea, Sivers och ett gäng till. Så lite högt och lågt kan man väl säga.
Ja, men härligt. Vi ska prata lite smarta idag. Vi tänkte att du får dra ett litet investment case eller en hiss pitch. Vad är bolaget för någon som är oinsatt? Och vad som har hänt de senaste turerna i bolaget. Och en update på Q1 kanske som kom för inte så länge sedan.
Ja, men absolut. Smarta från början så är ju detta är eye tracking för förarövervakning. Så eye tracking för bilindustrin kan man väl säga. Och syftet med det hela är att upptäcka trötthet eller distraktion hos föraren. För att då kunna liksom skicka den signalen till, man ska säga, bilens hjärna. För att skicka en varningssignal om att okej, men något är fel. Och sen så får bilen skicka en signal om att blicken mot vägen eller vad det nu skulle kunna vara. Det som är intressant med caset är ju att det här är en teknologi som den har funnits ett tag, men nu står vi precis inför dess inflektionspunkt på grund av regulatoriska krav både från Europa men även från USA, vilket gör att den årliga produktionen med bilar som har DMS i sig, som liksom default i sig, kommer gå från under 1 miljon 2021 till cirka 40 miljoner 2026. Som 40-dubbling på 5 år. Sen så har man ju också det som är viktigt att nämna är ju att själva affärsmodellen och hur själva dynamiken funkar mot biltillverkarna. Och där är det så att man vinner en så kallad design win, vilket är att du blir lovad att din teknik ska inkluderas i en viss bilmodell. Men så som själva dynamiken funkar är att biltillverkare tänker utifrån plattformar. Och sen så använder man, och en plattform är då all hårdvara och mjukvara som ska användas i princip för alla bilar som kommer släppas inom ett 7-årsspann i princip. Och det innebär att får du en design win på den första modellen på den här plattformen, så innebär det att du kommer i princip du kommer vara säker på att du kommer få resterande bilmodeller på samma plattform.
Ja, om de är nöjda.
Om de är nöjda. Och detta är för att DMS kostar typ 100.
För att flika in också, DMS är ju Driver Monitor Safety, va?
Driver Monitoring System.
Okej, Driver Monitoring System.
Precis. Så DMS kostar cirka 100 kronor för biltillverkaren per bil. Vilket gör att sett till bilens totalkostnad på kanske 100 000 kronor så är det en tusendel. Och därför är, du vill att den ska vara good enough och den ska liksom uppnå alla krav som finns. Men när den är good enough så har du ingen anledning till att byta.
Ja, då kan man ju anta att pricing power är ett god. Och att, för jag vet att ett av de få bear casen jag har sett för smarta eller de få negativa punkterna, det är just att biltillverkare har ganska låga marginaler, de är kända för det, och de pressar ofta ner sina underleverantörer ganska kraftigt. Och då kan man ju tänka, om man tittar på en grupp underleverantörer och säger, om här har vi en underleverantör med 80-90% bruttomarginaler, för det är bara mjukvara, det är ganska lätt att förhandla ner det. Men om vi då pratar om 100 kronor per bil,
ja,
då kanske man ändå inte tittar där först, utan man kanske tittar på de absoluta kostnaderna för biltillverkaren, även om smarta gör bra marginaler.
Exakt, jag tror att denna kommer långt ner i den listan på där man tror att man kan kapa kostnader.
Jag antar att man har ett Excel-sheet hos biltillverkaren och sorterar på kostnad.
Exakt så.
Per komponent snarare än bruttomarginaler. Men jätteintressant. Och just den här regulatoriska drivkraften, när förväntas det här träda i kraft? För vi har ju antagit i Europa, du har ju Europa, USA och Asien som är stora, eller vilka?
Ja, men vi kan väl där det, så som man ser hela liksom regulatoriska landskapet är att Europa ses som ledare och sen så de instiftar en ny lag eller ett nytt krav och sen så följer ofta USA ganska tätt därefter och sen så kommer resten av världen. Så att därför är det viktigast att titta på vad händer i Europa och vad händer i USA. Och så vi har, om vi tittar på Europasidan så har vi det som heter Euro NCAP som är i princip en volontär intresseorganisation. Men det är de som sätter säkerhetsrankingen på bilar. Det är de som avgör ifall en bilmodell får fem säkerhetsstjärnor eller fyra eller tre.
Mm, och den är väldigt viktig för den har ju nästan blivit standardisering i hur man ser liksom, säkerheten i bilar.
Ja, men exakt. Så det är väldigt viktigt för konsumenter.
Ja, jag som nyss har blivit förälder kan ju intyga att det är inte populärt att komma till sambon och bara vi köper den här bilen som har inga stjärnor. Euro NCAP
en stjärna.
Ja, eller noll.
Ja, nej men exakt. Det är en väldigt viktig faktor vilket gör att ja, men typ, alltså i snitt 75-80% av alla bilmodeller har fem stjärnor hos Euro NCAP. Så att Euro NCAP, det träder i kraft januari 2023, det vill säga om ett halvår i princip. Och då är det alla nylanserade modeller från då 2023 och senare behöver ha DMS för att få fem stjärnor. Och då är det både alla helt nya modeller och alla gamla modeller men där det släpps en uppgradering av den modellen. Så att bara där får vi en ganska så hygglig penetration i Europa.
Och speciellt för märken då som kanske har en historik av att tycker det är viktigt med att ha en bra Euro NCAP rating. Till exempel Volvo är kända för att vara familjebilar och säkra till exempel.
Absolut, men jag skulle säga att det är snarare det är nästan tvärtom. Det är bara de som totalt struntar i säkerhetsratingen och bara kör på någon slags billighetsfaktor som skippar att få fem stjärnor.
Så du tycker att det är antingen eller?
I princip. Så att, men som sagt, 75-80% av alla bilmodeller tenderar att ha det här, vilket gör att det är bara de största billighetsmärkena som skippade. Så därför kan man räkna med att det inte bara liksom, säkerhetsmärkena som har
det. Då måste det vara rätt låg standard för att få faktiskt fem stjärnor då. Om det är så många bilar som man faktiskt får det.
Ja, men jag skulle säga att det är mer att det är ofta teknologi som är extern och så det är mer att det är binärt så att antingen så har du en den här teknologin som är så kallad fullgod eller så har du inte. Så att därför blir det mer ett val. Ska vi ta back in the day så var det ju säkerhetsbälte. Man kan ju säga att detta är ju 2020-talets säkerhetsbälte när nu säkerhetsbälte kom in i bilden och när det började regleras och krävas.
Innan jag jobbade som aktieanalytiker så jobbade jag som ingenjör inom fordonsindustrin. Jag har jobbat 7 år och jobbat på Scania och Volvo Trucks. Så det är inte riktigt samma som personbilar, men det är väldigt långa utvecklingscykler, längre för lastbilar. Om man då har valt SmartEye som leverantör, säger vi, eller man har en design win med SmartEye och inkluderat det då i sin plattform, då är det ju vanligt som du säger att man har en common plattform, till exempel Skoda bygger på Volkswagen-plattformar och Seat också, för det är inom Volkswagen-koncernen. Så det är väldigt många bilmodeller som bygger på samma plattform. Gör det, vad uppgår designwinsen till nu? Och SmartEye har väl även kommunicerat att de tror sig kunna vinna en viss summa till i upphandlingar. Skulle du kunna prata lite om
dem? Ja, men exakt. Så att man har och här, det här är en ganska viktig fråga för att förstå konkurrenslandskapet. För att SmartEye och dess huvudkonkurrent Seeing Machines, de kommunicerar på olika sätt. Vilket gör att Seeing Machines kommunikation är mer i linje med SmartEyes potentialkommunikation. Så det kommunicerar Seeing Machines som säkra orders i princip.
Så uppföljningsorder som de tror de kommer få med ganska stor säkerhet.
Yes,
kommunicerar de som vunnar redan.
Ja, exakt. Okay. Ungefär så fungerar det. Men så smarta, de först så får de man vinner en design win för en modell och sen så, och då Smartis totala värde är drygt 2 miljarder på vunna design wins. Mm. Och sen så har de ytterligare dryga 4 miljarder i, ja men vinner vi resterande modeller på de plattformarna som vi redan vunnit.
Som då vi bedömer som ganska med stor säkerhet. Och det förstår jag, för att som jag sa, det är långa utvecklingscykler och börjar på ny kula, då måste du liksom inkorporera Seeing Machines teknik och börja implementera det, och varför uppfinna hjulet igen så att säga, om du är nöjd med den lösningen du har.
Exakt, så att, och det så verkar det vara att biltillverkarna resonerar också så här att det är ganska svårt att uppnå en tillräckligt bra standard på DMS-et, men det finns inget riktigt mervärde att när du har en good enough-produkt på DMS-fronten, så finns det inget riktigt mervärde i att få en ännu bättre. Så därför skulle jag säga att det blir som att alltså, det började med att SmartEye ganska tidigt så vann de BMW. För det är alltid så att premiumtillverkarna i Europa, de är först ut. Så det är BMW, Mercedes, Audi. De är först ut då, och upphandlar den här nya teknologin. Så att SmartEye vann där och kunde kommunicera ut att vi har vunnit BMW. Och sen så dåsat också Seeing Machines, de var bundna till, de hade ett exklusivitetsavtal med en så kallad liksom, tier 1-spelare, vilket gjorde att de var lite begränsade där. Så att SmartEye fick ganska mycket direkt, och de blev då liksom, proof of concept och så här, om en ny biltillverkare funderar, okej, men vi ska ta in DMS, och så säger man okej, men vi vet att BMW har det redan och de verkar nöjda. Och den här saken kostar 10 euro per bil. Det är inte så att man går igenom en jättedjup DD på annat, utan då kan man nog inse att det här är good enough.
Och like for like, om man gör en jämförelse, alltså om SmartEye skulle räkna som Seeing Machines gör med uppföljningsorder, hur stor marknadsandel har man idag av liksom vunna design wins?
Ja, men det är ju inte... Det är svårt att säga exakt eftersom det är lite luddigt när Seeing Machines kommunicerar. Men typ 55%, det är där man kan räkna. Och sen så, och SmartEyes mål på lång sikt är att överstiga en marknadsandel på 40%.
Så just nu är ungefär 50-50 då, ja, kan man säga?
Ja, eller jag skulle säga att 55% SmartEye, och sen så Seeing Machines, de är snarare nere på... Nu har jag inte det i huvudet, men typ 30%.
Just det, för det finns en tredje som heter Cibia, eller vad heter den?
Ja, Cibia.
Cibia,
och sen så finns det några stycken till, men är obetydliga. Mm. Så att egentligen så, alltså på pappret idag så har inte Seeing Machines så himla mycket liksom försprång mot Cibia. Mm. Men i siffrorna. Men i realiteten så är det mer att Cibia har fokuserat mer på den kinesiska marknaden, vilket inte är lika, det är inte lika kvalitativt som de andra, för att vi har ju snackat om den höga förutsägbarheten när du kommer in på en biltillverkare. Så den är väldigt hög på europeiska och amerikanska biltillverkare, medan kinesiska, det är inte lika säkert där. Så Cipi har plockat ganska mycket där, och därför har de nästan en lika hög marknadsandel som Seeing Machines, och sen så är det klarrättan då SmartEye.
Yes, och nu har vi pratat väldigt mycket om liksom competitive landscape och liksom och sådär. Om vi går titta lite på case och tittar på främst på aktien, så har inte den gått så bra senaste tiden. Och i din senaste update så sänkte du också ditt base case. Jag vet att det är en del på grund av att vi har höjt vacken här den riskfria räntan. Men var det mer som gjorde att du sänkte base caset? För det var ändå en rätt rejäl sänkning.
Det var en ganska rejäl sänkning. Ja. Med det sagt så är ju mitt base case är ju väldigt mycket högre än, det är väl ungefär 3 gånger dagens aktiekurs, så att det är fortfarande ganska mycket högre.
Och vad står den idag ungefär?
Idag står aktien i 70 spänn ungefär.
Och vad är det för market cap i relation till 6 miljarder i princip?
1,6 miljarder ligger market cap på just nu.
Och då har man design win plus uppföljningsorder som uppgår till 6 miljarder.
Alltså man kan ju kort och gott kan man ju säga att jag räknar med att 2025, 2026 där någonstans. 2025 så tror jag att då kommer man göra typ EBIT på 0,5 miljard. Vilket innebär då 3 gånger EBIT plus att då i princip tjänat upp ditt market cap. Jag räknar med att man har tjänat upp sitt market cap i cashflow 2027. Men för att gå tillbaka till min sänkning så var det att det är inte nyheter att att bilindustrin har det svårt just nu. Det har varit halvledarbrist ett ganska bra tag, och det har nu gjort att utvecklingsprojekten där man då liksom implementerar DMS-teknologin, de projekten har blivit lite förskjutna och försenade. Alltså typ SmartEye säger någonstans mellan 1 och 2 kvartal. Så det är inte jättemycket, men det gör ganska mycket i cashflow-mässigt. Så att SmartEye har lite drygt 200 miljoner på balansräkningen att använda som cash. Och nu har de väl typ en burn rate på typ 50 miljoner per kvartal. Och även ifall man har en väldigt flexibel kostnadsmassa, för att en stor del av ens operating expenses är det konsulter, så att man skulle kunna katta den ganska så ordentligt och då kanske kunna undvika att behöva skaffa mer pengar med en ny kapitalrunda. Just nu så övergår själva utvecklingen och upphandlingar övergår från DMS till det som kallas för interior sensing. Och där är man lite, man är redan i pole position, men det är jäkligt viktigt att säkerställa att den headstarten som man har i förhållande till konkurrent, att man behåller den. Och därför vill man fortsätta vidareutveckla. Så där.
En snabb fråga där på interior sensing. Det är ju deras andra ben. Är det med någonting av det i basecaset?
Ja, lite grann. Eller jag får rätta dig lite. För det är egentligen så, deras andra, alltså SmartEyes andra ben är det som heter research. Mm. Där det är både, och där har man tre stycken olika ben, och det är egentligen från uppköpen som har gjort av Affektiva och iMotions plus sin tidigare verksamhet på Research Instruments. Så där har vi det är ju majoriteten av nuvarande intäkter. Mm. Bara att det förväntas växa typ 15% om året. Mm. Att jämföra med den här explosionen på DMS. Men så som man får se på, det är egentligen DMS 2.0. Det är interior sensing. Så att det blir som att driver monitoring system, då är det monitorering av föraren men ingenting annat i bilen. Interior sensing, då är det övervakning av allting i bilen, alla passagerare, och det är mycket, det drivs inte av samma regulatoriska krav som DMS. Jag glömde säga det, men DMS i både Europa och USA, det förväntas ha full penetration, det vill säga alla nya bilar som säljs från och med 2026, de ska ha det. Okay. Så det är dit vi strävar. Men det finns inte samma hårda regulatoriska krav på interior sensing. Så därför får vi se lite. Alltså, och på grund av den här regulatoriska delen så blir det som att det är väldigt lätt att estimera take rate eller penetration för DMS, medan det är mycket svårare för interior sensing. Men jag räknar att det börjar komma lite grann penetration av interior sensing 2025, men det är inte förrän kanske 2030 30, då räknar jag med att det är kanske 30% av alla bilar som har interior sensing. Så jag väljer att lowballa den lite, eftersom det är osäkert.
Och om man kollar på det här caset, för jag har ju pratat med det rätt många gånger om smarta, för att som jag ser det kan det ju vara lite nästan en boom and bust, för att du har någonting som kommer med en regulatorisk skjuts, och sen där uppe när man kommer dit så är det så här, okej, vad händer nu? Och därför har jag också frågat väldigt många gånger, finns det ett terminal value i det här bolaget, eller kommer det vara typ så här, nästan måste räkna på en exit rate liksom? Så.
Och speciellt om man tar hänsyn till att många pratar om full self-driving också.
Ja, det finns ju också det scenariot.
Långt framåt kanske.
När man kommer till att bilarna blir helt självkörande.
Nästa år om du frågar Elon Musk.
Ja, jo, exakt. Men han har också dragit ner produktionen nu, så jag vet inte vad han tänker. Hur känner du mot det liksom, bear caset i det här fallet?
Ja, men gällande, om vi bortser från Elon Musks uttalande och prediktioner, så om man tittar på de konsultbolagen och researchfirmorna som har faktiskt gjort egna estimat på detta, så där räknar de med typ 1% penetration av full self-driving 2035. Så det är ganska långt bort, och då ska man veta att sannolikt kommer det vara en ganska så lång upptrappning från att det är 1% till I don't know, 50% eller vad nu. Så att vi har ju en väldigt, väldigt lång runway, men ni har ändå rätt. Först ska man säga att de här tidigare nivåerna av halvt självkörande bilar, det är en katalysator eller drivare av driver monitoring systems. Och det är mycket för att även ifall de är självkörande, så kräver alla att, ja, men de vill fortfarande att föraren ska ha sin uppmärksamhet mot vägen. Och ju mer självkörande bilen blir, desto mer visar forskningsrapporter att förare tenderar att bara sitta med mobilen, det vill säga tappa uppmärksamheten helt och hållet. Och därför blir det extra viktigt med DMS för alltså level 2 till level 4, och då level 5 är då full self-driving, i princip robottaxis. Mm. Så först har vi en drivare av det, och sen så blir det vid fullt självkörande bilar, då blir DMS obsolet, det vill säga det finns inget behov av det. Men då förväntas interior sensing ha kommit så långt att det är, det är i princip en lika stor, eller enligt smarta större affär. Så att det man tittar på nu är att, alltså just nu så är ju fortfarande, visst, bilar har börjat med convenience grejer och att höja upplevelsen, men de har inte kommit så himla långt. Just nu så är det i princip att man har lädersäten och att det ser lite snitsigt ut, men det kommer komma in fler och fler sensorer som möjliggör en förbättrad körupplevelse, och både körupplevelse men också passagerarupplevelse för alla passagerare. Och då, så först har vi då interior sensing som får ökad penetration, och sen så har vi det som kallas för multimodal interior sensing, där det fler sensorer kopplas in i bilen. Och där kan man säga att SmartEye genom sitt förvärv av iMotions så skaffar de sig en plattform för att aggregera olika sensorsignaler och få de här i synk med varandra. Och det är en väldigt svår teknologi. Så det blir som att först blir det DMS som får en våg, och sen så när då till slut fullt självkörande bilar, när det får en väldigt hög penetration, då finns fortfarande interior sensing och sen så multimodal interior sensing. Så att, och där har vi någon slags, där har vi liksom as is just nu, och sen så har vi också, man ska inte glömma research-benet, för att den kommer nog ganska bra framtid också. Men skulle då SmartEye inte komma på någon ny produktinnovation eller något nytt use case, så ja, då finns det ju en minskningspotential, men absolut inte att man liksom går mot noll.
Nej, för det har vi också pratat lite om med de här förvärven gjort av Affektiva och iMotion. Att deras runway har lite extenderats på grund av dem. Kan du prata lite om vad de två förvärven bidrar med till SmartEye?
Ja, men jättebra. Absolut. Om vi börjar med Affektiva som var, jag tror det var juni 2021, så för ett år sedan ungefär. Det var för att få pole position inom interior sensing. För man insåg att för det som krävs inom interior sensing, det är, DMS är en av de viktigaste och svåraste delarna för att få ett helt interior sensing-paket. Och sen så i princip den näst svåraste teknologin som började då krävas i upphandlingarna. För SmartEye har väldigt nära kommunikation med sina biltillverkare. Så de är med på vad det är snacket, vad verkar nästa krav vara. Och då snackade de om att vi vill ha alltså emotion detection och human cognition AI. Alltså det vill säga egentligen upptäcka vad är det för känslomässiga påslag på de olika passagerarna i bilen utifrån deras ansiktsuttryck. Så att Affektiva ledande på emotion detection. Så att man fick då ett försprång genom interior sensing där. Och då man hela tiden, man har uttryckt det också att vi har ett försprång inom interior sensing. Och det var ju också någonting som togs upp indirekt av Seeing Machines vd. Jag tror det var i november på deras conf call där. När de gjorde en ny emission så var det så att de pratade om att okej, men nu bör det krävas 40 stycken nya features av biltillverkarna. Och vi tänkte att de här kommer komma förr eller senare, men vi tänkte att de skulle komma vid ett senare stadium. Så därför sa de att okej, men vi tänker inte köpa upp något jäkla bolag för 100 miljontals kronor för att göra det här, utan vi får liksom sublicensiera de här teknologierna. Så det som man gör, man ger ju en känga till SmartEye, men det är också en liten bitterhet tror jag i att man inser att man är tvåa på bollen här och man ser att man riskerar samma sak som hände med DMS i början, att SmartEye fick det här viktiga försprånget och proof of concept att amen, nu ser vi att en av premiumtillverkarna har plockat SmartEye. Det vet vi att vi kan plocka det också, för det är inte en särskilt stor kostnad. Så där har vi Affektiva.
Så får man vara glad att SmartEye gjorde det förvärvet när deras kurs stod mycket högre upp och de gjorde en emission.
Exakt.
Så det var väl 200...
Jag tror det var 280. Ja.
Alltså det var ju där. Nästan all time high nivåer och nu står vi 70.
Exakt. Men så det var ju klart bra. Och sen så iMotions som förvärvades då i Q4 2021. Och iMotions, det är egentligen tvådelat. Och man ska också säga att Affektiva förvärvet stärkte också researchbenet. De hade det som heter Media Analytics, som är i princip man mäter ansiktsigenkänning och känslomässigt påslag när konsumenter utsätts för olika reklam och så vidare. Och sen så med iMotions så fick man ytterligare förstärkning och liksom stabila intäkter och ett faktiskt vinstdrivande bolag inom research då som och det är ju alltså, det är ju fortfarande det är den här plattformen om att ta in sensorer från eller signaler från olika sensorer och få dem i synk, så det är både för akademin och för olika bolag som använder detta, men det som någonting som inte vi pratar någonting om egentligen i våra research updates är ju att en stor del av alltså artificiell intelligens och maskininlärning framöver. Så en del av utvecklingen där handlar om att i mycket fler use cases att inkludera mycket fler sensorer. Och då krävs det hela tiden att för att de här sensorsignalerna ska make sense, så behöver de vara i synk med varandra. Och därför skulle liksom iMotions skulle kunna ha ganska fin optionalitet på att fler use cases inom AI ML tar in det här. Mm. Så dels har vi på research-sidan där, men sen så har vi också då när övergången till multimodal interior sensing.
Super, och om vi nu börjar summera lite, så tittar vi kanske på aktien. Aktien står, som du säger, runt 70 kronor. Du har base case på 235. Vad är det du tror måste ske för att aktien ska börja nå ditt base case? Du pratar egentligen först om att de har typ 3 gånger ebit i market cap.
För 2025
där. Men just nu, för att aktien ska gå till ditt base case, vad är det som måste ske? Mm. Eller vad är det marknaden prisar in nu?
Ja, men absolut. Så att det vi har, alltså just nu så Smart AI har ju egentligen följt själva liksom indexet för olönsamt tech. Så att den har ju dragits med i den bäsen där. Men sen så är det också att nu är ju marknaden, skulle jag säga, väldigt rädda för en ny emission. Och även ifall en ny emission ska ske, så, eller vi tror att det sannolikt ska ske.
Det är väl till och med inprisat i din sänkning?
Ja, men det, ja absolut. Absolut. Jag har prisat in en 10% utspädning.
Och visst finns det en chans att de kanske inte behöver göra det om de skulle väl kunna ta ett kortsiktigt lån, konvertibel eller eventuellt dra ner på run rate?
Det finns den möjligheten. Men det känns som att för att det inte ska bli kortsiktigt, jag vill vara konservativ i mina estimat, även ifall det finns liksom blue sky scenarios, så vill jag anta det värsta, så att säga.
Ja, men det är bra, du har en margin of safety i din värdering.
Absolut. Det första som ska hända för att stänga gapet är att jag skulle säga att det blir en riktad emission mot en kvalitetstagare. Det vill säga att kanske en stor och känd fond eller någon typ av liksom erkänt duktig ägare går in och plockar en riktad emission. Det vill säga, det blir ingen så kallad företrädesemission på marknaden, vilket kan leda till att det blir en låg emissionskurs och stor utspädning.
Skulle till exempel en biltillverkare kunna gå in och investera? Jag vet att Northvolt har fått in jättemånga biltillverkare till exempel.
Alltså det finns ju den möjligheten, men jag skulle säga dels handlar detta om att antingen kan det bli ett uppköp eller tar man en delstake, men jag skulle säga att det är mer troligt att typ en tier 1-spelare, alltså det vill säga de som säljer in hela plattformen till biltillverkaren, de skulle kunna liksom plocka en stake, men jag tror snarare på någon fond eller hedgefond eller liknande. Så jag tror att Smart AI är ett tillräckligt intressant case för att jag tror att bakom kulisserna, nu vet jag inte, men jag gissar på att bakom kulisserna så är det ganska så många fonder som skulle kunna tänka sig ta en väldigt stor del eller bara hela den riktade emissionen på 150-200 miljoner kronor. Så det är steget, att det blir en riktad emission snarare än en företrädesemission. Och steg två är att marknaden faktiskt börjar se att det börjar ske en upprampning av intäkterna. Så att det känns som att marknaden just nu tvekar på att det ska ske någon inflektionspunkt här.
Och när blir de cashflow positiv i dina estimat?
Ja, men jag tror jag satt Q3 2023.
Q3 2023.
Yes.
Alltså exakt. Då ska ju ändå kassan räcka dit.
Exakt. Ja. Så att med 50 miljoner burn rate per kvartal så blir det ju att de har i princip har 4 kvartal på sig. Det vill säga i typ Q1 så kommer det ta slut.
Ja, där det är typ på håret liksom.
Där är kokarna. Ja, men precis. Så steg ett, riktad emission. Steg två, marknaden får förtroende för att intäkterna börjar faktiskt accelerera. Och sen så steg tre är vidare design wins inom dels DMS. Jag tror det kommer Honda och Toyota. Väldigt stora upphandlingar som pågår just nu. Men sen så också att från och med i år så kommer de första design winsen för interior sensing att delas ut, och som jag skrivit lite om så tror jag att SmartEye har vunnit Mercedes, men att man inte kan prata om den, och det är för att SmartEye samarbetar väldigt tight med Aptiv som är en interior-spelare, och man är i princip så här preferred partner av Nvidia. Och båda de har annonserat Mercedes. Så att därför så tror jag att SmartEye kommer vinna den. Och då tror jag att marknaden kan få förhoppningar om att men vi ser ett marknadsledarskap här också. Och marknaden kan lyfta blicken och inte bara titta på burn rate just nu. Och ja, det är ungefär så jag ser på det. Och sen så tror jag också... Det finns en massa andra, liksom andra aspekter. Jag vet att det är många som har resonerat kring borde inte management göra mer insynsköp än vad de har gjort. Då ska man veta att Martin Kranz då, som är vd och grundare, han plus då familj äger, jag tror det är typ 10% av bolaget.
Och, jag kollade upp det innan, 10,5.
Ja, exakt. Och sen så CFO då, Anders Lyrheden, han äger också liksom, jag har inte det helt i mitt huvud, men jag tror att det är värt liksom, det är ett gäng miljoner i alla fall. Och
de gjorde lite symboliska minusköp.
De gjorde lite symboliska köp nu, men jag tror att de är redan super exponerade mot caset, och jag är ganska säker på att de kommer sitta väldigt länge med sina aktier här i SmartEye. Så att jag tycker inte man behöver bry sig så himla mycket där. Jag tycker att de har skin games så det räcker att bli över.
Mm. Super. Sista frågan. Äger du aktier i SmartEye?
Ja.
Då ska vi släppa iväg dig. Du ska på någon campervan-semester. Du och frugan har byggt en campervan.
Ja, men exakt. Vi, vad var det? Förra våren så köpte vi en hantverkarbil och sen så byggde vi om den hela våren där till en campervan, och sen så nu så ber vi oss dra väl iväg i 8 veckor är väl tanken. Oj, och drar runt i Europa och klättrar och vandrar och
har gött helt enkelt. Men då så.
Exakt. Ska vi släppa iväg det på det, och det är därför vi spelar in den 3 juni och det kommer släppas lite senare. Så om någonting händer emellan i SmartEye-caset så är det därför.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Tack själv.
Denna podcast är för att informera om Reda tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation, och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök reda.se för fullständig friskrivning och analys.